Tack himmelske far att vi får samlas till gudstjänst. Tack för frihet vi har i vårt land. Herre, nu är vi väldigt ovana vid den situation som råder just nu. En situation som många har upplevt tidigare på olika sätt av andra orsaker än virus, men krig och elände på olika sätt. Vi har levt trygga i Sverige. Herre, hjälp oss att i den situation som är att vända oss till dig och inse att du har läget under kontroll. Amen. Bibeln säger redan i början att vi människor är skapade till Guds avbild. Skapade för gemenskap med Gud. Och så fort människan bryter mot det där så blir det fel. Och så försöker Gud på olika sätt att söka upp oss människor igen. Visa sig för oss på olika sätt, talar till oss. Och när vi människor vänder oss till Gud och vill leva i gemenskap med honom så uppmuntrar han oss. Och när vi vänder honom ryggen så varnar han oss på olika sätt. I andra Moseboks 19 kapitel så berättas det hur Israels folk efter uttåget ur Egypten har kommit fram till Sinai. Och så står det där från vers 3, och Mose steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget, så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna. Och hur jag burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Och när Mose kommer ner från berget och berättar det här för Israels barn, så säger de, allt som Herren har sagt vill vi göra. Det lät som att Gud och folket var helt överens. Det lät ju jättebra. Och det här med att de skulle vara ett heligt folk, det går igen genom hela Bibeln. Också i Nya testamentet så skriver Petrus i sitt brev, i första kapitlet, vers 15 och 16. Liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga för jag är helig. Och i nästa kapitel, i andra kapitlet i första Petri brev, vers 9 och 10. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Tvärs igenom hela Bibeln så uppmanas vi som vill leva i gemenskap med Gud att vara ett heligt folk, att vara heliga därför att Gud är helig. Och samtidigt så finns det också tvärs genom hela Bibeln vittnesbörd om att det har gått fel. Det blev inte som det skulle. I Jesaja 53 och vers 6 så står det: vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Var och en ville vandra sin egen väg, står det i en annan bibelöversättning. Och så är det så som för oss människor att ibland tycker vi att ja, men den här vägen känns bättre. Den här är lite bekvämare. Den här är kanske lite roligare. Och så finns det mycket frestelser som gör att vi människor, vi vill gå vår egen väg. Och i vårt moderna samhälle som är väldigt individualistiskt på många sätt blir det där väldigt tydligt. Och samtidigt har vi ändå nu i Sverige upplevt hur vi kanske är bättre på att göra som myndigheterna säger än vad man har varit i vissa andra länder. För vi har en tilltro till myndigheterna i hög grad. Men inför Gud så är det så att vi går vilse som får, vi vill gå vår egen väg. Och så blir det väldigt tydligt att vi behöver en försonare, vi behöver försoning. Vi kan inte leva som vi ska på egen hand. I fjärde Moseboks 21 kapitel, texten om kopparormen, så blir det väldigt tydligt hur Gud, och förra söndagen ni som var här så hörde ni om mannat, och jag sa då att även om folket gick vilse och gjorde fel så upphörde inte mannat att komma. Därför att mannat var också en förebild för Kristus, brödet som har kommit ner, det levande brödet som har kommit ner från himlen. Och därför fanns mannat hela tiden. Men det var ändå så att Gud behövde fostra och vägleda sitt folk. Och kopparormen blir ett sådant där tydligt exempel att Gud behövde fostra. Folket hade nu, när kopparormen kommer till, så är det i slutet av ökenvandringen. Man har gått genom öknen och mannat har kommit varenda dag. Man har fått precis så mycket man behöver. Fredagarna har man fått för två dagar, för det kom inget på lördagen på sabbaten. Men man fick precis vad man behövde. Man hade inget överskott, men man led inte brist. Och så klagar man. Man vill inte ha den här usla maten, som man säger. Och ändå hade man fått den utan att behöva anstränga sig. Man hade fått samla ihop den, men det var ingen ansträngning i övrigt. Man hade inte behövt så, man hade inte behövt bevattna. Man hade bara fått ta emot. Och så klagar man på Mose. Man klagar på Gud. Och så sänder Gud ormar in som dödar folket. Och det är inte så att vi kan läsa utifrån texten att Gud skickade ormarna på dem som hade protesterat värst. Det är så här att när vi drabbas av olika saker i livet som kan vara hårt, kan vara besvärligt, så är det inte så att vi kan peka på att den som det gick så illa för, den måste ju vara en syndare. Så tolkade man det ibland på Bibelns tid. Men Bibelns budskap är inte det, utan vi lever alla under syndens dom och vi drabbas på olika sätt. Den som ofta är sjuk eller allvarligt sjuk är inte en sämre människa än den som får leva frisk hela livet. För ondskan slår inte på det sättet. Den drabbar oss alla på olika sätt. Men den drabbar inte värre mot vissa andra som är sämre, utan om jag får vara frisk betyder inte det att jag är en bättre kristen. Om du är sjuk är inte du en sämre kristen. Och likadant kan vi inte läsa att det var de värsta syndarna som först blev bitna av ormar och dog. Utan det drabbade hela menigheten därför att synden fanns ibland dem. Och så får Mose befallningen att göra en kopparorm och sätta upp den. Och så talar han om att ni behöver bara titta upp på ormen så ska ni få leva. Då hade inte ormgiftet någon verkan på dem längre. I första kungaboken, det sjätte kapitlet, så talar Gud till Salomo från vers 11. Det är när templet håller på att byggas. Herrens ord kom till Salomo, han sa: med huset som du bygger ska detta ske. Om du vandrar efter mina stadgar och följer mina föreskrifter och håller fast vid alla mina bud och lever efter dem, ska jag med dig uppfylla mitt ord som jag talade till din far David. Jag ska bo mitt ibland Israels barn och inte överge mitt folk Israel. Gud hade talat innan till Salomo och lovat honom att vad han ville så skulle Gud göra det, och han ber om vishet. Och Gud tycker att det där var ju bra att han bad om det, inte om rikedom, ett långt liv. Men han fick det också därför att han bad om vishet att rätt kunna leda folket. Och så lovar Gud här när han håller på att bygga templet att om du håller fast vid mig, om du lever så som du gör nu, om du fortsätter att leva i gemenskap med mig och vandra den väg du ska, så lovar jag att då ska jag i det här templet bo mitt ibland Israels folk. Och inte överge mitt folk Israel. Salomo fick uppmuntran. Just nu var han på rätt väg och så får han uppmuntran. Fortsätt. Men sen vet vi när vi läser vidare om Salomo att det gick inte så. Han avföll. Han började låta sina fruar och bihustrur vilseleda honom till avgudadyrkan på olika sätt. Och så kom via dem avgudadyrkan in i Israel. Och den hade också funnits där hela tiden, kan vi förstå på olika sätt. När vi läser i andra kungaboken kapitel 18 så står det om kopparormen där igen. Det är under Hiskias kungatid. Det är mellan 700-600-talet före Kristus. Och så står det om Hiskia. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, precis som hans fader David hade gjort. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder stoderna och högg ner aseran. Dessutom krossade han den kopparorm som Mose hade gjort. Ända till denna tid hade nämligen Israels barn tänt offereld åt den, om man kallar den Nehushtan. Namnet Nehushtan är en sammansättning av både koppar och orm. Och här berättas det alltså att Israels barn, från att ha sett det här som Guds räddning, på Guds befallning gjorde man kopparormen och satte upp den som Gud hade sagt. Om man behöver titta på den så lovade Gud att då skulle inte ormgiftet drabba dem. Men därifrån har man avfallit, som man har sett ormen som en avgud. Och som man tänt offereld åt den här avguden under hela de här århundradena, ungefär 300, nej mer, först 400 år från Mose fram till kungarna, och sen under 600-700 år har man tänt offereld åt den här som en avgud. Det som skulle vara Guds räddning, det blev en avgud. Och så är det väldigt tydligt hur hela tiden människor har gått vilse, men hur Gud uppenbarar sig på olika sätt. Vad inte Israels folk förstod i öknen, det var att kopparormen var en bild för Jesus längre fram. Det var en profetia som blir begriplig först när man ser bakåt. Och en del profetior är väldigt tydliga. Gud talar om att i framtiden ska det där och det där hända. Och andra gånger så förstår man först i efterhand att det var en profetia. Det här sa Gud redan då. Han visste om det och nu händer det. I Johannes första brev, som vi hörde Lena läsa här, så står det att om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Det är inte populärt idag att tala om synd. Och kanske att utvecklingsläraren har bidragit till det på så vis att om allting är en utveckling från någonting som vi inte vet riktigt hur det började, då är vi ju egentligen inte ansvariga som människor. Vi är ju bara ett resultat av årmiljoners utveckling i så fall. Och då kan jag ju inte vara ansvarig. Och det är inte Bibelns lära. Bibeln säger att Gud skapade oss människor till sin avbild och att vi faktiskt är ansvariga för vad vi gör. Och när vi gör det som är fel, då syndar vi. Och det ord i Nya testamentet som används i grekiskan, det är ett ord man använder vid till exempel bågskytte. Att missa målet. När vi syndar så missar vi målet. Vi lever inte i den gemenskap med Gud som var meningen med vår skapelse, med vårt liv. Och så blir det väldigt tydligt, och här skriver Johannes då, att om vi säger att vi inte har synd, då bedrar vi oss själva. Det finns väldigt mycket självbedrägeri i vårt samhälle idag. Ja, men jag är ju inte sämre än andra. Nej, men det räcker inte, för de andra är också syndare. Det räcker inte att vara, till och med om jag är bättre än andra, vilket jag inte är, men det skulle inte hjälpa om jag var bättre än andra. Jag är ändå en syndare. Och så är det väldigt tydligt att samtidigt som vi är syndare, om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig och förlåter oss. Det är lösningen på människans problem, det är att vi bekänner våra synder. och då är Gud beredd att förlåta för Jesus skull. I Johannes 3 och Jesus samtal med Nikodemus och den text som Gunvor läste, hon började på vers 21, men jag väljer att börja redan från vers 1 i Johannes 3. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa: "Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sa: "Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess hus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden." Nikodemus frågade: "Hur kan det gå till?" Jesus svarade: "Du är Israels lärare, förstår du inte det här? Jag säger dig sanningen, vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?" Nikodemus kom till Jesus om natten, och det har spekulerats mycket, varför kom han på natten? Ja, natten, det är allt det som inte är dag i Bibelns tid. Det fanns tre nattväkter, det kanske bara var kväll i och för sig. Det behöver inte vara mitt i natten, men oavsett när det var, så ibland har man funderat, kom han därför att han ville inte erkänna för samhället i övrigt, den sociala kontrollen, att han gick och pratade med Jesus? Eller var det för att han behövde god tid för att prata ostört med Jesus? Det kom så mycket folk hela tiden. Ja, vi vet inte varför han kom på natten, eller han kom på en tid när det inte var en massa andra människor runt omkring. Men det är tydligt att Nikodemus har förstått någonting. Han säger: "Vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom." Han sa inte till Jesus: "Jag har förstått att du är Messias." Så långt hade han inte kommit i sin tro än. Men han hade förstått så mycket att om Jesus var en profet, så var han en profet sänd av Gud. Var han en lärare, så var han en lärare sänd av Gud. Därför att han hade en makt som ingen kunde ha om inte Gud var med honom. Och så var han tvärsäker på att oavsett vem Jesus var, om han var den väntade Messias eller någon annan, så var han i alla fall sänd av Gud. Det var han övertygad om. Vi vet att du kommer från Gud. Och så kopplar Jesus på en gång in: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Han talar om för Nikodemus att det räcker inte att ha en vetskap att Jesus kommer från Gud. Du måste ta emot honom personligt. Du måste bli född på nytt. Och så när han säger: "Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?" Kanske är vi i en tid idag där det blir lite lättare att få folk att tro på att Bibeln är sann. Därför att nu händer mycket av det som är förutsagt i Bibeln. Bibeln talar om hungersnöd, Bibeln talar om krig, Bibeln talar om jordbävningar, Bibeln talar om att evangeliet ska nå ut över hela jorden, Bibeln talar om pest som ska komma, Bibeln talar om att stora grupper av jordens invånare ska dö på en enda gång. Och så har man liksom skjutit det där i framtiden eller sagt att det där stämmer inte, det kan inte hända. Eller när det står i Uppenbarelseboken om hur Babels makt som handelscentrum blir förstört på en enda timme. Det går fort. Ekonomin ska rasa. Och det påverkar inte bara de som fanns där, utan det påverkar handelsmän över hela jorden. Allt det här är förutsagt i Bibeln, och så har man sagt, nej men det där kan inte stämma. Och så helt plötsligt så läser man i tidningar, och man jämför Bibeln och tidningar, så ser man att ja, men det är väldigt mycket som stämmer. Och så säger Jesus, om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ja, kanske är det så att om människor upptäcker att Bibeln faktiskt är sann när det talar om allt elände som ska komma över jorden, så kanske det blir lite lättare att tro att Bibeln är sann när den också talar om en himmelsk härlighet och att Jesus ska komma tillbaka. För stämmer allt det andra, då finns det ju anledning att tro att det stämmer också på den punkten. Och så blir det väldigt intressant, även om det är mycket som är smärtsamt just nu, så blir det väldigt intressant att jämföra Bibeln med vad säger nyhetsrapporteringen. Det finns mycket som stämmer. Det där Bibelns författare sa för 2000 år sedan eller mer. Och så blir det fascinerande att se. Och så kommer då det fantastiska, det som vi brukar kalla lilla Bibeln, för det sammanfattar liksom hela Bibelns budskap. Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. För Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Och så blir det väldigt tydligt tvärs genom Bibeln att samtidigt som det talas om en dom, så var det inte Guds plan och vilja. Utan Guds vilja är att alla människor ska bli frälsta. Men om vi säger nej till erbjudandet, så finns det konsekvenser för att vi har sagt nej. Och så handlar det om för dig och mig att ta emot det som erbjuds av nåd. Alla människor har syndat, men det finns förlåtelse. Och så kan vi leva trygga också i en otrygg värld. Tack himmelske far för att du sände Jesus till jorden för vår skull. Herre, hjälp oss att våga se upp till dig. Bekänna det vi har gjort fel. Ta emot förlåtelse. Tack att vi kan få leva varje dag i gemenskap med dig. Amen.